بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Vi fortsätter idag denna serie som handlar om att göra da'wa och de olika kategorierna av folk som man gör da'wa till och hur man ska kalla dem till islam. Och vi pratade förra veckan om hur man ska kalla muslimerna till islam. Muslimerna som syndar, som gör bidda och så vidare. Och de olika tillvägagångssätten som man ska använda. Och vi ska idag prata om Ahlul Kitab. Folket av boken som är Al-Yahud wa Nasara. Judarna och de kristna. Och för att ni känner ju till detta, men kortfattat liksom. Judarna, det är de boken som fick ett taurat. De fick taurat. Och de säger att taurat betyder lagarna. Alltså den boken som uppenbarades till Moses. Ordet betyder liksom lagarna. Okay? Fast den innehåller ju också andra saker. Och hos judarna så är det de böcker som sändes ner till Mose a.s. Men Koranen klargör att denna bok har ändrats. Det har tagits bort från den och det har lagts till saker i den. Den har förvrängts och den är inte densamma som den dagen den uppenbarades till Mosa a.s. Eftersom att Mosa a.s. och de andra profeterna från Bani Israel var ju alla muslimer. De var ju alla muwahidin. Och deras religion var islam. Och en nasara, de kristna, och här är viktigt att säga att om man ska använda det arabiska ordet, då säger man nasara. Och det är fel att säga messihi. Okej? Okay? Eller man säger att det är fel att säga messihi. Utan det korrekta ordet är nasara. För det är det ordet som Allah subhanahu wa ta'ala använder i Koranen och profeten s.a.w. i sunnan. Och det är de som säger att de följer Isa a.s. Och deras bok är Al-Injil. Och det var den som sändes ner till Isa a.s. Men denna, på samma sätt som den första, finns inte kvar i dess originalskick. Utan det finns mycket berättelser här i historien om att vid 500 år efter att Isa hade dött a.s. eller tagits upp till himlen, så bestämde sig de kristna för att denna bibel ska då bestå av 27 stycken böcker. 27 stycken böcker. Och det finns ju massa liksom böcker och testament och så vidare som de har sorterat bort och så vidare. Och de kristna själva är inte överens om vilka som ska vara med och vilka som inte ska vara med. Och det nya testamentet motsäger sig själv. Det är ologiskt och det är förändrat precis som gamla testamentet. Och det finns många av de lärda som har gjort rad, som har besvarat kristna och judarnas falskheter. Som till exempel Ibn Taymiyyah. Han skrev en mycket stor bok som heter Al-Jawab al-Sahih. Al-Jawab al-Sahih. Det rätta svaret till den som ändrar hans religion från kristendomen. Som han skrev till en munk. Och Ibn al-Qayyim har också skrivit en bok mot kristna och judar. Och Ibn al-Hazm har också skrivit en bok om sekter. Al-Fisal, men i den boken talar han mycket om judar och kristna också. Och Isa på samma sätt som Musa a.s. han var muslim. Han var muwahid. Han var inte kristen. Det står ingenstans i Bibeln att Jesus säger jag är kristen. Min religion är kristendomen. Ni måste vara kristna. Utan Isas religion var underkastelse till Allah som är islam. Och en till sak. Och vad som bevisar det är Allahs uttalande då Allah berättar att Isa sa, eller Isa kommer att säga på domedagen, då han frågas av Allah, har du sagt att folk ska dyrka dig och din moder? Då kommer han säga ma qultu lahum illa ma amartani bih an ya'budu Allah rabbi wa rabbakum. Jag sa endast till dem att det som du beordrade mig att jag ska säga, att dyrka Allah, min herre och eran herre. Och han säger också, Isa a.s. Ja, bani Israel, u'budu Allah, rabbi wa rabbakum, innahu man yushrik billah, faqad harram Allahu alayhi al-jannah, wa ma'wahu an-nar, wa ma lidh-dhalimin min ansar. O Bani Israel, barnen av Israel, dyrka Allah, min herre och eran herre. Den som begår kyrk vid Allahs sida är en person som paradiset kommer att vara haram för. Och hans destination kommer att vara elden. Och förtryckarna kommer inte att ha någon hjälpare. Men dagens bibel är full av kyrk, som till exempel treenigheten, och den är full av kuffer, som det finns i gamla testamentet. Och en viktig sak här att påpeka, som är helt självklar för alla som sitter här inshallah, men kanske inte lika självklar för vissa andra, det är att judar och kristna, de är kuffar. Okej? Okay? Det finns tyvärr vissa idag som går och säger våra bröder. Bröder. Och de säger, detta är en moské i Stockholm, de säger Khuwatul Insaniya, det mänskliga broderskapet, att vi alla är Adams barn, så vi är alla bröder. Och det är helt batil, det är helt falskt, det är något som islam absolut förkastar, och de är inte våra bröder, utan de enda som är våra bröder är muslimerna. Innamal mu'minuna ikhwa, wa qala nabiy sallam al muslimu akhul muslim, muslimen är en broder till en annan muslim. Och Allah subhanahu wa ta'ala har ju så många verser i Koranen förklarat att judar och kristna är kuffar. لقد يرحمك الله لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. Finns flera verser att de har gjort kuffer, de har begått otro, de som säger att Allah är tre eller att Isa är Allahs son. Och som ni alla kan surat al-Bayna, vad säger Allah? Lam yakun alladhina kafaru min ahli al-kitab. Så de är utan tvekan kuffar och de är inte muslimer. Och det är strängt förbjudet att kalla till den här enigheten av religioner. Och det finns vissa som gör det idag på internet och så vidare. Att religionerna måste förenas. Vi tror ju alla på Gud, säger de. Okej? Men det är inte det som är problemet. Quraysh tror också på Gud. Problemet är att de gör kyrk och ser att alla är tre och så vidare. Så det här är en självklarhet. Att de inte är muslimer, de är kuffar. Så om de inte blir muslimer så går de till elden i all evighet. Så hur ska man då kalla Ahlul Kitab till islam? De lärde sig att man klargör att islam är Allahs religion. Allahs religion till hela skapelsen. Både människorna och jinnerna. Till araberna och icke-araberna. Och att man måste tro på Muhammad sallallahu alaihi wasallam, att han är Allahs rasul, Allahs sändebud till alla människor fram till domedagen. För vissa kristna och judar vet inte att islam är en religion för alla. Vissa kanske säger han är profet, ja, men han är profet till araberna och så vidare. Och det här måste man då klargöra, att islam är en religion som gäller alla människor, som alla måste acceptera. Och det är den enda religionen som alla accepterar fram till domedagen. Och vad som bevisar att profeten Muhammed a.s. är en profet till alla är Allahs uttalande: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Säg, alltså Muhammed, å folk, jag är ett sändebud till er allesammans. Och Allah säger också: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Och vi sänder dig endast som en rahma, som en barmhärtighet till hela mänskligheten. Surat al-Anbiya, vers 107. Och den första fanns i surat al-Araf, vers 158. Och hadithen som är berättad av Jabir, radiyallahu anhu, där han nämnde de här fem egenskaperna som bara han hade fått och ingen annan profet hade fått. Och han sa: وَكَانَ نَبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاسَ وَبُعِثُ إِلَى النَّاسِ عَامَ. Och profeterna innan mig brukade sändas bara till deras folk. Men jag sändes till hela mänskligheten. Och den hadithen finns av Bukhari och Muslim. Och det är speciellt viktigt för Ahlul Kitab att acceptera detta budskap. För det har nämnts en hadith från Abu Huraira radiyallahu anhu från profeten alayhi salatu wasalam, att han sa: وَالَّذِي نَفْسِ مُحَمَّدٌ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعَ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌ وَلَا نَصْرَانِيٌ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. Att vid honom, i vars Mohammeds själ vilar, alltså Allah, så finns det ingen, han svär vid Allah, att det finns ingen, la yasma'bi ahadu min hadihi al-umma, det finns ingen från denna nation som hör av mig vare sig han är jude eller kristen, och sen inte tror på det budskapet jag har kommit med, förutom att han kommer att vara från eldets invånare. Och denna hadith är sahih. Och det kanske är då viktigt att säga här, när han säger att ingen hör om mig från denna umma. Vad menas med umma i denna hadith? Umma. Betyder det inte muslimerna? Våran umma. Det finns två umma. Ummatul da'wa wa ummatul istijaba. Eller man säger att det finns två umma. Och den första är ummatul istijaba. Det betyder de som accepterade islam. Och ummatul da'wa betyder de som kallades till islam. Alltså alla människor. Alla människor, de är ummatul da'wa. De faller alla in i plikten att bli muslimer. Och sen, de som blir muslimer, de blir då ummatul istijaba. Och det är den som vi alltid brukar tala och nämna när vi nämner al-umma. Nationen, den muslimska nationen. Och Allah subhanahu wa ta'ala tilltalar Ahlul Kitab i Koranen på många olika sätt. Ett sätt är att man ska etablera bevisen på att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam var en sann profet. Och att han kom, och att det som han kom med var sant. Man berättar för dem att denna profet är nämnd i deras böcker, hans beskrivning. Och att de lärde bland dem känner till honom lika väl som deras egna barn. Och Allah subhanahu wa ta'ala nämner i surat Al-Araf, mycket fin vers, vers 156-157. Och denna vers är ganska lång, så jag tar den bara på svenska. Men min nåd och min barmhärtighet når överallt. Och min nåd skänker jag dem som fruktar Allah, de som fruktar och ger zakat åt de behövande och tror på mina verser, som följer sändebudet, den olärde profeten, som nämnts i deras egna skrifter, i Torah och i evangeliet, wal injil, att han anbefaller dem med det som är rätt och förbjuder det som är orätt, och förklarar tillåtna för dem alla goda och onyttiga ting. Han förklarar så vad som är tillåtet och vad som är förbjudet. Och förbjuder det som är orätt och förklarar tillåtna för dem allt det goda och onyttiga ting. Och otillåtet allt som är ont och skadligt. Och befriar dem från deras bördor och löser dem från de bojor som har bundit dem. Det som tror på honom och stödjer honom och följer och ärar honom. Och det ljus han har fått, de är al-muflihun. Det är de som kommer att få framgång. Så här i alla fall det som vi ville nämna här i denna vers är att Allah säger att han skänker sin rahma till dem som då fruktar Allah och ger zakat och tror på mina verser. Och som följer sändebudet, den olärda profeten, alltså som inte kunde skriva, som analfabet. Som nämnts i deras egna skrifter. I Taurat och Injil. Och Allah nämner också hans attribut här. Att han påbörjar det goda och förbjuder det onda. Och klargör för folk vad som är halal och vad som är haram. Vad som är nyttigt och vad som är skadligt. Och att han frigör dem från de bojor som de tidigare har varit bundna till. Eftersom att till exempel judarna har det väldigt jobbigt. Det är som att de är i bojor. Man får inte äta så, man får inte göra så. Många saker som är helt extrema. Du får inte vara i samma hus som en kvinna som har mens och så vidare. Och inte röra ett ställe som en kvinna som har mens har rört och så vidare. Så det är väldigt hårda regler. Man får inte köra en ambulans på, vad är det, en lördag. Ja? Om någon på dör så får du inte köra ambulans på lördag.
Får inte ha lampor tända på lördag
och så vidare. Allt det här är saker som de själva har hittat på. Och så vidare. Så det här är något som islam, profeten Muhammad, som har kommit för att underlätta för dem. Att säga det här är nu tillåtet och så vidare om ni blir muslimer. Och Allah säger också: "Alladhina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqq wa hum ya'lamun." Att de som vi har givit boken känner till honom, profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lika väl som de känner till deras barn. Och det finns de bland dem som döljer sanningen fast de känner till den. Och den här finns i surat Al-Araf, vers 146. Och det här är också det att de kuffar som levde i Medina innan profeten Muhammed sa som kom dit, judarna. De brukade säga till mushrikin som bodde där att det kommer komma en profet som ska ge oss seger över er. Ja? Och de väntade honom. Det stod i deras böcker att han ska komma till det här stället. Det var därför de bodde i Medina, judarna. De visste exakt att det ska vara berg, det ska vara palmträd och så vidare. Men sen när han kom och han inte var jude så ville de inte acceptera honom. وكان يستفتحون به على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين.
Det var vissa som gjorde det. Men bland judarna som accepterade.
Ja, det var väldigt få. Jag tror de judarna som blev muslimer var runt 30 stycken. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. Så när det som de kände till kom, då förnekar de det. فلعنة الله على الكافرين. Som Allahs förbannelse vara över al-kafirin. Nam. Och att man ska också påminna dem om att Muhammed alaihissalam som kallar dem till islam är den profet som Jesus Isa alaihissalam berättat att han ska komma. Som Allah säger i Koranen: "Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا إِنَّ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. Och Jesus, Marias son, som sade: Israeliter, jag är sänd till er av Allah för att bekräfta Tauran som kom innan mig och för att förkunna för er det glada budskapet att ett sändebud ska komma efter mig vars namn är Ahmed. Men när han kom till dem med de klara tecknen, så sa de: det här är uppenbar trollkonst. Och här ska jag nämna en fin berättelse om just det här med att kristna känner till profeten Muhammed, alltså de lärda, och att han står i deras böcker fram till idag. Det fanns en man som hette, han kallades för Tarjuman. Och denna man, han skrev en bok efter att han blev muslim. Och den hette Tuhfatul Arib, Firat ala Ahlus Salib. Att han då raddar de som dyrkar korset. Ja. Och den här mannen, han levde, inte nyligen, utan han levde för cirka 700 år sedan. Eller? 600-700 år sedan. Efter det att korstågarna hade tagit över Spanien. Okej? Okay? Nu till Spanien var islamisk i 700 år. Och så kom kristna och tog över det. Då bodde han där. Och den här mannen, han började studera kristendomen då han var 6 år gammal hos en präst. Och han memorerade mer än halva Bibeln. Och sen så satt han där i 2 år. Och sen så studerade han Bibelns språk i 6 år. Och han reste och studerade i olika städer. Och det kan vara värt att nämna att denna berättelse om den här mannen nämner han själv i förordet till den här boken som han skrev. Okay? Hur han blev muslim. Och det är en mycket fin berättelse. Och den här är förkortad. Och kanske någon gång ska vi översätta hela och kanske lägga den på internet. I alla fall, den här mannen studerade islam, eller studerade kristendomen, otroligt länge. Han åkte från olika städer till olika städer. Och han åkte och levde i en stad i Spanien till ett slags kloster och tjänade en av de största prästerna i 10 år. Okay? Det här var efter att då hade han blivit 35 år gammal. Okay? Och studerat kristendomen sedan han var 6. Okay? Så han var då en av de kunniga i Spanien, kristna. Så han åkte och tjänade den här prästen som var jättestor i 10 år i den här staden som räknades som ett centrum för kristendomen. Och speciellt den här kyrkan där folk liksom från hela världen brukade skicka frågor till och så vidare. De brukade referera till dessa kristna. Så i alla fall, han tjänade den här prästen i 10 år. Och de hade lektioner och så vidare. Men en dag så kom inte den här prästen. Han var sjuk. Så studenterna, de började diskutera en vers. Där det sägs att Isa, alaihissalam, han sa, alltså enligt Bibeln, sannoliken så kommer det att komma en profet efter mig som heter El-Baraklit. Paraklotis tror jag de säger. Och på gammal grekiska så betyder det Allazi lahu hamd kathiran. Den som prisas mycket. Som betyder Ahmed. Exakt på arabiska. Ja? Ahmed och Mohammed. Det är från samma grundord liksom. Så prästerna som satt där, de sa olika saker om vem han var. Och argumenten var många. Tills folk gick därifrån utan något resultat. Och de visste då självklart inte vad ordet betydde. De spekulerade i det här ordet. Så, och förresten, det här är de som är kunniga på grekiska språket som säger. För det här är på gammal grekiska. Okej? Okay? Att det betyder Ahmed på arabiska. Så de sa olika saker och så vidare. Så gick de därifrån utan något resultat. Och sen så gick de till prästens hem. Eller han gick till prästens hem, sa han. Och prästen frågade, vad diskuterar ni om idag när jag var borta? Då så sa jag berättade vad som hände. Och sa vad alla människor hade sagt. Då så sa han, och vad sa du för någonting då? Vad svarade du? Då så sa han, jag svarade vad som står i förklaringen på Bibeln. Någon slags tafsir. Så prästen sa, ja typ, bra. Men han som har skrivit den, han har fel. Han har fel. Det är inte det som det är inte det som är betydelsen av denna vers. Eftersom att förklaringen till detta namn vet endast de välrotade i kunskap. Och ni har bara fått lite kunskap. Alltså ni som satt där. Så den här mannen, han sa, jag gick ner för att pussa hans fötter. Och så sa jag, jag har gjort så mycket för dig. Jag har offrat så mycket de här 10 åren. Så jag vill att du ska berätta för mig betydelsen av det här namnet. Så mannen, den här prästen, som var väldigt gammal, var 95 år gammal, han började gråta. Och så sa han, min son, du har en hög status hos mig på grund av att du har tjänat mig i 10 år. Och det finns en stor färda. Det finns en stor nytta i att förstå det här namnet. Men jag fruktar att det kommer att visa sig på dig, alltså om du får kunskapen om det här namnet, och du kommer att dödas av de flesta kristna. Och den här mannen, han bad då och sa, berätta för mig snälla, jag kommer inte berätta för någon, och så vidare. Och då så sa den här prästen, min son, jag frågade dig när du kom om din stad som du kom ifrån, om den var nära till muslimerna, för att veta hur avskräckt du är till islam. Så vet min son att paraklit, det här ordet, är ett av deras profet Mohammed Sallams namn. Det är ett av hans namn. Och till honom nedsändes den fjärde boken som Daniel hade nämnt. Och de nämner, refererar till någon vers i Bibeln där det står att profeten Daniel refererar till 4 böcker. Okej? Okay? Och det här är då en bok som kommer efter Isas bok. Så han säger då att det här är den fjärde boken som Daniel hade nämnt, profeten Daniel. Och att hans religion är densamma och att hans väg är den vita vägen. Alltså densamma som profetens väg, och att hans väg är den raka vägen som är nämnd i Bibeln. Ja. Så då, den här mannen blev förvånad. Han säger, men min lärare, vad säger du om kristendomen? Du är en munk kristen liksom. Då så sa han så här, om de kristna skulle följa Jesus religion som han var på, så skulle de vara på Allahs din, Allahs religion. Eftersom att Isa och alla profeters religion var Allahs religion. Men folk ändrade wa kafaru, och begick otro. Så då frågade han, men hur ska jag rädda mig? Då så sa han, min son, genom att bli muslim. Och det här var då ett hemligt liksom, konversation. Så då frågade han liksom, den som konverterar till islam, blir han räddad? Då så sa han, ja, han blir räddad i dunya och akhira. Och då så frågade han, vad hindrar dig från att bli muslim? Och den här mannen, han gav en ganska lång förklaring. Han sa, jag är 95 år gammal. Och om jag hade varit ung, då skulle jag ha blivit muslim. Och att kärlek till dunya är grunden till all ondska. Och du vet, jag har hög position och jag fruktar så att jag kommer dödas och så vidare. Och han sa att jag fruktar att om jag skulle fly till muslimerna, då skulle de inte känna till min status. Alltså jag har en hög status nu, och jag skulle aldrig kunna lära mig deras språk för jag är så gammal. Och jag skulle bara vara en gammal människa som ingen skulle bry sig om. Och det här är då fel, för han skulle bli mycket respekterad om han skulle bli muslim, hos muslimerna. Men han trodde fel i alla fall. Så då frågar den här mannen igen, hur ska jag gå tillväga för att bli muslim? Då så sa han att typ, du ska skynda dig för att bli muslim och typ be dig till muslimernas land. Och så sa han att det här är något hemligt, prästen, alltså mellan dig och mig, och du får absolut inte berätta om detta. Det här liksom samtalet har aldrig skett. Jag kommer förneka dem om jag frågar om det. Och den här mannen, han åkte sen, alltså han höll det hemligt, han åkte tillbaka till Mallorca som han kom ifrån. För hans namn är El Mallorqui. Han kommer från Mallorca. Okay? Så han var där i alla fall några månader. Så kom han tillbaka till Spanien. Och han väntade på en båt som skulle ta honom till muslimernas land. Och han fick vänta cirka ett år. Och efter ett år så kom det en båt som skulle åka till Tunisien. Och han åkte med den här båten. Och fortfarande som kristen alltså. Och när han kom fram så välkomnades han av munkarna som bodde i Tunisien. För det fanns kristna där. Även fast det var muslimskt. Och han bodde med dem i 4 månader. Och sen så gick han till sultanen. Vet, Tunisien hade en sultan, en ledare. Han gick till sultanens översättare. För han frågade munkarna, jag vill komma i kontakt med den här ledaren. Och så vidare. Finns det någon som kan översätta? Från arabiska till typ spanska. Och han kunde ju latin och hebreiska och allting. Så i alla fall. De sa att det finns den här översättaren. Så han gick till honom. Och sa till den här översättaren att jag vill bli muslim. Hur ska jag gå tillväga? Och han blev jätteglad och allting var chans att bli muslim. Och så han sa nej, jag vill gå till eran sultan. Jag vill träffa eran ledare. Så han gick till den här sultanen, den här ledaren. Och sultanen sa att han blev jätteglad och sa bli muslim. Alla barakatilla, bli muslim nu. Så han sa nej. Först hämta de här munkarna. Okej? Okay? Och fråga dem om mig. För när någon ändrar religion så pratar man mycket skit om honom. Så hämtade de, och då så sa den här ledaren, han sa, du sa precis samma sak som Abdullah ibn Salam, den juden som blev profet, som blev muslim på profeten Muhammeds tid. Han sa samma sak. Alltså fråga dem om mig framför mig. De sa, han är den bästa, son till den bästa och den kunnigaste. Okej, han blev muslim. Han är den sämsta och så vidare. Okej, i alla fall. Så den här ledaren sa, du frågar samma sak som han frågade. Så han hämtade munkarna och sa, vad säger om den här mannen? Och sa, ja. Han är jätteduktig, den kunnigaste och den mest gudfruktiga och allting. Värsta, liksom, vi har aldrig sett någon så kunnig som honom och allting. Då säger han, vad skulle ni säga om han blev muslim? De bara, a'udhu billah, så gör de så här korstecken i huvudet och allting. Så, i alla fall. Så när han blev muslim, då sa han i alla fall framför dem, jag blev muslim. Att han gjorde shahada. Och du vet ni vad de sa, de kristna munkarna? De sa, han blev bara muslim för att han ville gifta sig. För vi munkar får inte gifta oss. Så gick de ut helt knäckta och ledsna därifrån. Så i alla fall, den här mannen. Jag tror han heter Abdallah Abu Muhammad el-Mallorqui. Ett tarjuman. För han kallas för ett tarjuman, översättaren. För när han blev muslim så skickade sultanen honom för att lära sig arabiska, för att bli en översättare. Och han lärde sig arabiska flytande på ett år. Okej? Okay? Så han skrev han den här grymma boken i Rad mot kristna. Och i den här boken så liksom han bryter han ner det, att varför treenigheten är fel och allting. Så han bryter ner jättebra, mashallah. Och det är en bok som är skriven för länge sedan också. Så det är en bok med mycket färg, inshallah. Och samma sak, jag träffade en man i Saudiarabien i Jeddah. Som var från Uganda. Och han studerade i Vatikanen sedan han var liten. I 17 år tror jag. 17 år, han blev tre nivåer liksom. Han fick ett litet kors, en större kors, och sen ett jättestort kors liksom. Okej? Okay? Så den här mannen, han var också så här, han ifrågasatte. Och det tyckte de inte om. Varför så? Så de skickade någon sån här svensk nunna till honom. Okej? Okay? I Vatikanen. Och han berättade grymma grejer. Han sa att om de har en regel där som säger att om det blir sent på kvällen så får man inte skicka hem henne. Då måste hon sova över. Och om hon sover över, då sker det saker som typ alla känner till liksom. Att den här regeln finns, att om en nunna kommer till dig och det blir sent, så sover hon över. Och om hon sover över, då sker liksom det förbjudna sker liksom. Så i alla fall, hon blev gravid och så vidare. Så de skickades iväg någonstans för da'wa. Så de i alla fall åkte till Pakistan. Och de sa, prata inte med någon. De skulle bara mellanlanda och sånt där. Så i alla fall han träffade muslimer och började prata med dem. Och alhamdulillah, i alla fall till slut han blev muslim. Och lämnade Vatikanen. Han fick nästan fly därifrån, tror jag. Det är värsta grejen. Och han har skrivit mycket böcker om Vatikanen och sånt. Så i alla fall att det finns liksom de som har förståelse om religionen. Och är uppriktiga, de blir inshallah muslimer. Och det finns också idag, mashallah, många en präster som har blivit muslimer. Alhamdulillah. Men alhamdulillah, jag har aldrig sett en imam som blivit präst eller kristen. Alhamdulillah, vilket bevisar att den här religionen är sann liksom. No. Och ett till sätt att kalla dem kristna på är att man berättar om den bok som har uppenbarats till profeten Muhammed, man berättar om Koranen och vad som står i Koranen. Att Koranen överensstämmer med vad som finns i de tidigare skrifterna i Bibeln och i hela Bibeln. Som Allah säger: "Nazzala 'alayka al-kitaba bil-haqq musaddiqan lima bayna yadayhi." Att vi sänder ner till dig boken i sanning som bekräftar vad som kom före den. Alltså Koranen bekräftar vad som kom före den. För som ni vet att i gamla böckerna det var haram med zina, i Koranen också haram med zina och så vidare. De 10 budorden finns i Koranen och så vidare. Så islam har inte kommit med någonting nytt. Sen har bara kommit för att bekräfta och klargöra alla de sakerna som är fel i Bibeln. Ett till sätt att göra da'wa på är al-mubahala. Och det här är om man har kommit ganska långt och man vet att personen han har förstått sig på det du har sagt och han liksom högmodigt väger att acceptera islam. Då ska man göra al-mubahala, som är att man ber personen hämta hans fru och hans barn. Och man hämtar sin fru och sina barn och så åkallar man om Allahs förbannelse på sig själv och sin familj om man ljuger. Okej? Som är en ganska allvarlig sak. Och det här skedde på profetens tid, sallallahu alaihi wasallam. Han bad kuffar göra det. Men de visste att om vi gör det så kommer inte bara vi utan de som kommer efter oss, alltså våra generationer, avkomma kommer att bli förbannade. Det kommer gå under. Så de vägrade att göra det. Så al-mubahala är också ett sätt att göra det på. En till sak. Vi sa ju tidigare att man säger att Koranen överensstämmer mycket med Bibeln. Ett annat sätt är också att man säger att profeten Muhammeds budskap är detsamma som alla andra profeter. Som profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Nahnu ma'ashir al-anbiya awlad 'alat, dinuna wahid." Vi profeter kommer från olika mödrar, men vår religion är en. Så profetens religion, det är en. Och alla profeter hade samma religion i grunden. Och de hade samma mål som var tawhid. Men lagarna kan skilja sig. Lagarna skiljer sig från profet till profet beroende på hans folk och den tid som han levde i. En till sak som man kan använda som ett mycket bra argument när man gör da'wa till kristna är att man kallar dem till att följa Ibrahims väg. Profeten Ibrahims väg, alaihissalam. Allah säger: "Ya ahlil kitab, lima tuhajuna fi Ibrahim? وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاتُ وَالْإِنْجِيلِ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعَقِلُونَ." Å folket av boken, varför argumenterar ni om Ibrahims religion och det som sändes ner till honom? För sannoliken, ett taurat och injil kom endast efter honom. Kan ni då inte tänka efter eller reflektera? Förstår ni? Så om en kristen säger till dig, du måste vara kristen. Och du säger till honom, nej, du måste följa Ibrahims religion. Bibeln kom efter, eller den här nya testamentet kom efter Ibrahim, eller? Så det som Ibrahim var på, det är rätt. Och han var inte jude, han var inte kristen. Som Allah säger: "Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan, walakin kana hanifan musliman, wama kana min al-mushrikin." Att Ibrahim var varken jude eller kristen, men han var hanif, en man som endast dyrkade Allah, och han var muslimen. Han var en muslim och han var inte bland al-mushrikin, de som gjorde kyrk. Så det här är ett viktigt sätt på att argumentera med kristna på. Att man refererar tillbaka till Ibrahim. Att han var muwahid. Att han var en man som var på tawhid. Och inte trodde på treenigheten och så vidare. En till sak som man kan använda, det är uslub targhib. Att man uppmuntrar dem. Man uppmuntrar de kristna. Man försöker göra dem intresserade. Genom att berätta för dem att om de tror på att de tidigare, om de tror på sina profeter och Taurat och Injil, och sen tror på Muhammed sallam, så kommer de få framgång i dunya och akhira. De kommer få förlåtelse och de kommer få gå in i paradiset och de kommer få dubbel belöning. En från Ahlul Kitab som blir muslim får dubbel belöning. وَلَوْ أَنَّ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. Att om folket av boken skulle tro och frukta, då skulle vi förlåta deras synder och låta dem gå in i paradiset. Surat al-Ma'ida, vers 65. Och hadithen, فَإِنَّ الْإِسْلَامِ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ. Att sannoliken så tar islam bort allt som var innan, alltså det suddar bort alla synder som fanns innan. Och sen kan man också använda en annan uslub, ett annat tillvägagångssätt som är att man varnar dem och skrämmer dem. Eftersom att Koranen uppmuntrar och varnar och skrämmer. Man varnar dem och skrämmer dem från ett hårt straff för den som vägrar att acceptera sanningen. Ja ayyuha alladhina utul kitab aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. Att å ni som har fått skrifterna, Ahlul Kitab, tro på vad som har uppenbarats till Muhammed, som bekräftar det som är med er innan vi raderar ut ansikten. Alltså parentes, genom att göra dem som nackar utan mun och näsa och ögon. Och vänder dem längst bak eller förbannar dem. Så som vi förbannade sabbatsbrytarna. Vad Allah beordrar måste ske. Allah förlåter inte dem som sätter medhjälpare vid hans sida. Men han förlåter den han vill, hans mindre synder. Så här finner jag att man kan också säga till en kristen att om du inte blir muslim så kommer du att gå vart? Till Jahannam, till elden. Och en till uslub tillvägagångssätt som man kan ha är att Koranen berättar för dem de svaren på de sakerna som de är oense om. För kristna, de liksom, och judar bråkar mellan dem själva. Eller hur? De är själva inte ense om saker i religionen. Man kan berätta för dem att svaren på de här sakerna finns i Koranen. Eftersom att de kristna och judar, de är splittrade och förvirrade och behöver vägledning. Som Allah säger, inna hadha al-Qur'ana yaqussu ala bani Israel akthara alladhi hum fihi yakhtalifun. Wa innahu lahudan wa rahmatun lilmu'minin. Att denna Koran klarlägger för Israels barn de flesta av de frågor som de är oense om. Och Allah säger: "وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون." Att vi sänder endast ner denna Koran, denna bok, för att klargöra för dem de sakerna som de är oense om och som en vägledning och barmhärtighet för folk som har tro. Surat An-Nahl, vers 63. Och sen ett till tillvägagångssätt är att man argumenterar för dem på det sätt som är bäst. Och det här nämnde vi när vi pratade om muslimerna. Al-Mujadala, att man argumenterar för dem på det sätt som är bäst. Som Allah säger, وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا بِلَّتِي هِيَ أَحْسَنَ. Att argumentera endast med Ahlul Kitab på det sättet som är bäst. Och vi nämnde att Sa'di, han sa att det är med mjukhet, att man har bra akhlaq, att man talar på ett fint sätt, att man kallar dem till sanningen genom att använda bevis som är i skrifterna och även logiska bevis, och att ens avsikt inte ska vara att bara försöka knäcka dem eller att vinna, utan det ska vara att klargöra sanningen och att de ska bli vägledda. Men då säger också i samma vers som vi sa innan, illa alladhina zalamu minhum, förutom de som gör dhulm, alltså de som de vet sanningen men de vägrar acceptera den. Dessa människor ska ni inte tjafsa med. Alltså slösa inte er tid med dem. Och ett exempel på det här är hadithen där Aisha radiallahu anha sa att en grupp med judar kom till Rasulullah sallallahu alaihi wasallam och de sa assalamu alaikum, som betyder död. Död var det på dig, eller gift, död. Assalamu alaikum. Och Aisha radiallahu anha, hon sa, jag förstod vad de sa. Och jag sa wa alaikum assalamu al-la'na, och må Allah döda er och förbanna er. Och då sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahlan ya Aisha, ta det lugnt. Inna Allah yuhibbu rifqa fil amri kulli. Att ta det lugnt, eftersom att Allah, han tycker om mjukhet i allting. Qult ya Rasulullah, hörde du inte vad de sa för någonting? Då så sa han sallallahu alaihi qad qultu wa alaikum. Jag sa wa alaikum, det räcker, och på er. Ni sa, de sa alltså död på dig, och deras dua är inte besvarad. Och jag sa wa alaikum, och på er, och min dua är besvarad. Kallas. Så att han då liksom tog det lugnt med dem. En till sak är att man klargör att islam har upphävt alla andra religioner och alla andra lagar som har funnits i de tidigare böckerna. Och det här kan man också göra genom att bevisa med texter och även med logik. Och som Allah säger i Koranen, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Att den som väljer en annan religion än islam kommer inte att få den accepterad, och han kommer i nästa liv att vara bland förlorarna. Surat Ala Imran, vers 85. Och sen det sista vi ska prata om är att man bevisar för kristna att det har skett förändring i både gamla och nya testamentet, i hela Bibeln. Allah säger inna alladhina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadi'ih. Bland judarna finns de som förvränger uppenbarelsen med ord och byter ut dem ur sitt sammanhang. Så att kristna och judar förvränger Bibeln kan ske på fyra olika sätt, som Ibn al-Qayyim nämner. Ett tahrif, tahrif ett tabdil, som betyder att man byter ut ett ord mot ett annat, eller en mening mot en annan mening. Okay? De har gjort alla dessa fyra, bara så att ni förstår, att man byter ut ett ord mot ett annat. Som till exempel Allah, det ordet fader, det kan mycket väl vara slav. Okej? Okay? Den andra är tahrif biziyada. Tahrif, att man lägger till någonting. Att man lägger till ett ord eller en mening. Tahrif bin naqs, att man förvränger genom att ta bort någonting. Ett ord eller en mening. Tahrif al-ma'na, eller att man förvränger dess mening. Att de låter ordet eller meningen stå kvar så som den är, men de gör så att den kan förstås på två olika sätt eller flera olika sätt, och sen så väljer de en eller ett sätt som passar just deras lustar. Och judarna och kristna döljer ju sanningen också. Ja ahl al-kitab lima talbisuna al-haqqa bil-batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Att å folket av boken, varför blandar ni ihop sanningen med falskhet? Och ni döljer sanningen, och fast ni känner till den. Surat Ala Imran, vers 71. Och Ibn Abbas, han sa, som det finns i Bukhari, att åsamling av muslimer, hur kan ni fråga Ahlul Kitab om någonting, och den bok som Allah har sett ner på hans profet är den senaste boken från honom? Allah har berättat för er att folket av boken, de har förvrängt och ändrat Allahs bok. De skrev med deras egna händer, alltså de hittade på, och så sa de, det här är från Allah, för att sälja det för ett lågt pris. Ni har denna kunskap, men ni går ändå och frågar Ahlul Kitab. Wallahi, jag har aldrig sett någon från Ahlul Kitab som kommer och frågar er om vad som har uppenbarats till er. Alltså, det fanns sahaba som kanske frågade någonting om någon annan profet som har nämnts i Bibeln. Men det fanns aldrig någon kristen som gick och frågade sahaba om någon profet eller någonting i Koranen. Så här nämner då Ibn Abbas att deras bok är förvrängd och förändrad, och att de skrev saker med deras egna händer för att sälja det för ett lågt pris. Och ett bra argument Det här är bra argument när man pratar med de kristna. Att hur ska man veta vem som är vem Jesus och Mosa var till exempel? Det kan man endast veta genom två saker. Kolla i gamla skrifter eller i historien. Och historien är bara att glömma. Det finns ingenting nästan om dessa människor. Och om man ska referera tillbaka till en skrift som Bibeln och så vidare, då måste ju den här skriften vara korrekt, eller? Du kan ju inte referera till en bok som är som man tvekar på, Asla. Utan det måste vara en bok som man är liksom övertygad om att den är korrekt. Så. Och den ska vara så som Gud uppenbarade den. Om den inte är så, hur kan man då lita på den? Hur kan man då ha den som en källa? Och om kristna säger att Bibeln är från Gud och judar, då måste den vara fri från motsägelser. Bibeln måste vara fri från motsägelser. Och ingen tvekan ska finnas angående dess innehåll. Eller vem som har skrivit ner den. Det är också en annan viktig sak. Fråga en kristen vem som har skrivit Bibeln. Eller hur? Vem har skrivit Bibeln? Ingen kan svara. Jättemånga, jag såg en lista hemma. Jättemånga liksom, vad säger man, kapitel, jobb och så vidare. Man vet inte vem som har skrivit dem. Det finns ingen, man kan absolut inte veta vem som har skrivit dem. Och även gamla testamentet, de kan inte påstå att det var Moses som skrev den. För även kristna teologer säger att det är omöjligt. För det står berättelser om vad som hände när Moses dog. Och så vidare. Och att de nämner också det här med att det finns två olika språk ibland i vissa böcker som tyder på att det är olika människor som har skrivit dem. I en så refererar man till Gud som Jehova. Och i en som Elohim, alltid. Så man vet att det är liksom olika människor som har skrivit dem. Det är alltså kristna som säger, ingen muslim som säger. Och många kristna lärda har ju pratat om Bibeln och sagt att den är tveksam. Det har nämnts i Newsweek. Det skrevs en artikel som heter O Lord, who wrote thy prayer? Ni vet, kristna har en bön som heter Fader vår, ja. Så den här artikeln heter Å Herre, vem skrev Fader vår? Och det är en kaffe som har skrivit, den är kristen. Så en grupp av kristna teologer i USA, de kom fram till efter att ha studerat gamla manuskript av Nya Testamentet, att det enda orden som i denna bön som kallas för The Lord's Prayer som finns i manuskriften är ordet Fader, och att resten har lagts till efteråt. Och det är intressant, för det här är den viktigaste bönen hos kristna. Och om du går tillbaka till manuskriften så finns den inte ens där. Okej? Okay? Det är bara ett exempel. Och i en annan artikel i US News Word Report så säger vissa teologer att 80% av vad som har skrivits, av vad som tillskrivs Jesus i evangelierna kan vara falskt. Vilket omfattar, alltså de säger, vilket omfattar talet vid den sista måltiden och allt som han ska ha sagt vid korset. 80% är tveksamt, säger då kristna. Och Dr. G.K. Elliot, som är Department of Theology and Religious Studies på Leeds universitet, han skrev en artikel i The Times som heter Checking the Bible's Roots, att vi då kollar Bibelns rötter. Och han nämnde där i att det finns mer än 5000 manuskript av Nya Testamentet i dess originalspråk från olika tider, och man har kommit till slutsatsen att det inte finns två som överstämmer med varandra. Förstår ni? Det finns då han säger 5000 manuskript på Nya Testamentet som är på dess originalspråk. Men av dessa 5000 finns det inte två som överstämmer med varandra. Så hur kan man lita på en sån här bok? Och de nämner ju att i katolikernas bibel finns det saker som inte finns i protestanternas bibel. Alltså kapitel som de är oense om och så vidare. Så det här är några saker som man kan tänka på när man argumenterar med kristna. Och att Koranen då självklart är oförändrad. Och självklart att man klargör för kristna att i Bibeln, i Koranen, så står det om Jesus. Att om du kommer fortfarande att tro på Jesus. Att älska Jesus och följa Jesus väg. För han var bara muslim och han dyrkade Allah och så vidare. Och du kommer gå samma fotsteg som honom och så vidare. Men han berättade att det kommer komma en till profet efter honom. Som du måste följa och så vidare. Men just vad det gäller det här så är det ganska djupt, va? Hur man ska argumentera med kristna och sånt. Och det kräver ju lite studier. Det räcker inte med den här lektionen, utan man måste ju själv liksom läsa. Och det som vi säger i dessa lektioner om da'wa är att den bästa da'wa-boken är Josef.
Al-Quran.
Precis. Den bästa da'wa-boken är Koranen. För Allah nämner, han säger där att till profeten Muhammed s.a.w. att ingenting kommer sägas till dig förutom det som sades till dem innan dig. Och samma sak gäller idag. Det som sägs till oss är det som sades till honom. Och det som sades till honom, alaihissalam, är det som sades till profeterna innan honom. Så det är alltid samma visa som upprepas. Kuffar kommer alltid med samma argument. Och de argumenten som kuffar kommer med har alla besvarat i Koranen. Så därför, om någon skulle sätta sig ner och ta alla de här svaren och göra en bok av det, det skulle vara mycket fint. För det är även svar, inte bara mot kristna och judar, utan även mot mushrikin och ateister och så vidare. Så det skulle vara fint. Och sen kolla vad folket och tafsir och de säger. Då skulle komma fram till mycket slutsatser. För ibland, de som argumenterar med kristna går en väldigt lång väg. Förstår ni? De liksom, Bibeln säger så. Då kommer inte till någon slutsats. Då säger han, men Bibeln säger så på det här stället. Men då säger han, men Bibeln säger så. Och sen står de så här i flera timmar. Då kommer inte riktigt till någon slutsats. Liksom. Så att man lär sig de argumenten som finns i Koranen. De kan vara väldigt liksom starka. Och vi avrundar här. Wallahu ta'ala alim wa sallallahu ala nabina Muhammad.